Ja, men självklart vill jag vara en närvarande pappa. Självklart ska vi leva jämställt. Men det där männet tycker jag är intressanta. För det finns exakt lika mycket hos medelklassakademikerpappor som hos arbetarklasspapporna.
Mm.
Och att det är det som ställer till problemen. Ja, men det är klart man vill. Men sen ser samhället ut och hur vi ser på vad en mamma och pappa ska vara ser ut på olika sätt. Så det kommer att vara hinder för att kunna vara så jämställd eller så närvarande som man vill som pappa. Mäns föräldraskap ses som ett tillval. Det vill säga män kan välja att vara duktiga. Och då ses de som duktiga. Om de vill vara närvarande förälder, om de är familjeorienterade, om de vill vara det. Men de har också ett mycket, mycket större utrymme än vad kvinnor har att välja att inte vara en så närvarande förälder. Vem är det som anses, eller som liksom får det ytterst ansvaret för att sätta igång de här sakerna, för att göra dem, för att kanske få... Och det här kommer jag också problematisera det jag säger nu. Få partnern att hjälpa till. Och då är det ju ofta en kvinna som har den rollen. Och det brukar jag prata om. Att prata på det sättet som att en part hjälper till. Det är ju helt sjukt om vi har två vuxna eller många vuxna som lever under ett och samma tak. Ska dela ett helt liv. Ska organisera liksom ett gemensamt vardagsliv. Då hjälper ju ingen part till. Utan då är det så att man delar på ansvaret. Sen hur man delar på det behöver man liksom göra upp, tänker jag. Det ska vara rättvist.
Jag blir ju inte förvånad om många av er som lyssnar känner igen sig i det som Sandra säger här. Hur pass jämställda våra förhållanden är påverkar jämställdheten i stort på så många sätt. Dels så påverkar det ju kvinnor i karriären och även den väldigt ojämställda stressen som vi har i vårt samhälle. Så därför kändes det viktigt att spela in ett avsnitt om just det här. Hur vi får jämställda relationer. Sandra Lindström är psykolog och har specialiserat sig på det här ämnet. Så avsnittet kommer att ge er massor med bra kunskap, både i statistik och kanske lite igenkänning. Innan vi drar igång avsnittet vill jag tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden och därför gör det möjligt för mig att fortsätta sprida all den här kunskapen. Så tack Excitec för att ni ställer er bakom frågan om jämställdhet. Nu är det dags att dra igång avsnittet. Kanske är det här ett som du ska lyssna på tillsammans med din partner om du har en. Och dela gärna avsnittet i sociala medier så kanske vi kan få fler att fundera över hur jämställda de är i sin egen vardag. Igång.
Roligt.
Vi har haft lite tekniska strul här. Datorn har hängt sig och sådär. Men du är sådär tålmodig och lugn.
Ja, absolut.
Sandra Lindström, varmt välkommen hit.
Tack så himla mycket, Fanny. Det är superroligt att få vara här.
Hela vägen ifrån Skellefteå.
Ja.
Jag var tvungen att dubbelkolla innan här. Var är Luleå? Var är Umeå? Nej, Skellefteå var det.
Skellefteå, allas våra metropol.
Så här.
Ja, det kommer att bli mycket sånt.
Bara skoter och grejer. Jag är ju faktiskt hälften norrlänning.
Okej.
Så att vi kanske är släkt.
Ja, nej. Just det. På vilket sätt är du norrlänning då?
Min pappa är från Auktsjaur. Från Arvidsjaur.
Just det.
Så han är helt norrlänning.
Ja, absolut.
Du har sån här härlig dialekt. Som min pappa kommer igång med när han har varit där ett tag.
Ja.
Då kommer han ju hem och prata norrländska och... Så.
Ja.
Säger du så?
Nej, alltså det är ju lite olika. En del tycker ju att jag har mycket dialekt liksom. Och ibland får jag höra att jag har liten dialekt. Så att, ja, jag vet faktiskt inte. Jag är väl någonstans mitt emellan. Det finns de i Skellefteå som definitivt har liksom mer dialekt i alla fall.
Ja, men precis. Ja. Och så pekar jag in dig i micken här.
Ja,
och
precis.
Jag kommer vara så jobbig under den här timmen. Vi kom på ett sidospår. Men en lite så här mjuk start ändå. Lite skönt att få höra din dialekt och prata om Skellefteå lite grann. Men du är ju Sandra Lindström. Jämställd vardag.
Ja, precis. Jämställd vardag är ju, började ju som en blogg. Mm. Och nu för tiden brukar jag säga att det är lite mer av en plattform. Alltså jag finns ju liksom representerad på Instagram och Facebook. Och, och så bloggen finns fortfarande. Så, så att jag finns lite här och där, tänker jag, som jämställd vardag.
Och du är ju psykolog.
Ja, eller precis. Hur?
Mm. Och du har ju väldigt mycket fokus på liksom makt och kön, jämställdhet, men också relationer, eller hur? Så makt, kön i relationer, jämställdhet. Eller
har jag fel då? Absolut, ja. Nej, men du har helt rätt, Fanny. Det är ju i princip mitt specialintresse, skulle jag säga. Just det här, alltså ojämställdhet i framförallt då det som jag brukar kalla för heteronormativa relationer. Mm. Det vill säga när en kvinna och en man lever tillsammans i liksom ett sånt ganska normativt förhållande, tänker jag. Och då jag säger normativt menar jag både att det är en norm på så sätt att många andra sätt att ha relationer osynliggörs i förhållande till heteronormen. Mm. Men också att det statistiskt sett är den vanligaste relationsformen i Sverige fortfarande. Så ser det ut. Så att, men, och just i den typen av relationer uppstår det mönster av ojämställdhet.
Mm.
Som är mitt intresse. Lite grann både att belysa dem, men också fundera på hur kan man bryta de ganska tråkiga liksom, ojämställda mönstren.
Men och hur började det här? Alltså varför det spåret? För du var psykolog från början. Alltså, eller du är fortfarande psykolog.
När jag föddes var jag psykolog. Mm. Nej, inte så. Nej, men så här är det. Att jag, ja, men det är ju en liten resa. Liksom. Jag tror att själva engagemanget för lite samhällsfrågor och rättvisefrågor, så det tror jag har med mig liksom, genom livet.
Mm.
Men sen började jag ju läsa till psykolog, och det började ju vara, ja, vad kan det vara, 16 år sedan jag började plugga då till psykolog i Umeå. Och det var faktiskt någonstans innan jag började plugga till psykolog som jag tror väldigt, väldigt många känner igen det här, att man på något sätt upptäcker, alltså där gick jag igenom personliga saker som gjorde att det blev också högaktuellt för mig med så här orättvisor, svek, alltså en upplevelse att svek på just det, saker som har hänt mig, hur de har blivit. Det hör ihop med orättvisa strukturer. Alltså lite det feministiska uppvaknandet.
Kan du ge något exempel på det?
Ja, men bland annat så blev jag förälder.
Mm.
Tillsammans med min partner Johan, som jag fortfarande är tillsammans med. Men där var det både liksom mycket som hände när man blir förälder. Vi hade varit tillsammans några år och så blev vi föräldrar. Och där ställs väldigt mycket på sin spets.
Mm.
Men vi hade också en så här otroligt tydlig gemensam värdering när det gällde föräldraskapet. Vår äldsta dotter som föddes då för 17, nästan 18 år sedan.
Okay,
Att vi ville göra vårt föräldraskap jämställt. Alltså vi hade verkligen, vi pratade om det innan, bara vi vill vara lika närvarande föräldrar båda två och vi vill dela på det här.
Mm.
Men jag tänker att det här blir också så tydligt att man kan ha hur goda intentioner som helst och ändå stöta på hinder kopplat till en massa saker.
Mm.
Så att det här var ju, det här barnet, liksom vårt äldsta barn, fick ju jag ett år innan jag började på psykologprogrammet. Så att där liksom intresset var redan väckt för de här frågorna. Men när jag läste psykolog blev det också så att jag fick mer olika förklaringsmodeller kring hur man kan tänka runt de här sakerna. Och så hade jag turen att få kontakt med en otroligt kompetent och kunnig kvinna som heter Eva Magnusson.
Mm.
Hon är professor i psykologi, eller hon professor emerita nu för tiden. Hon har skrivit en massa böcker. Hon liksom är också jätteintresserad av det här om makt, kön, relationer, vardag. Så att jag skrev ju också mitt examensarbete i och hade henne som handledare. Och liksom, jag fick jättemycket bra modeller för att förstå och tänka kring det här.
Mm. Kan vi prata mer om ditt examensarbete?
Mm, absolut.
För det handlar mycket om män, eller hur?
Ja, alltså jag var ganska klar. Man skriver ju examensarbetet då sista terminen, sista året. Så. Jag var ganska klar redan, alltså några terminer innan, att jag ville skriva om föräldraskap och då specifikt om faderskap.
Mm.
Därför att jag tyckte att det var intressant att liksom utforska.
Mm.
Så att jag var och sökte upp Eva så här långt innan och bara, jag vill skriva om pappor och jag vill ha dig som handledare. Så här, jag vill också dessutom prata med pappor som inte är medelklassakademiker.
Mm.
Det är för att i alla de här undersökningarna, forskningen, pappböckerna, så blir det ganska mycket så att andra forskare frågar främst pappor som finns i deras närhet att ofta få liksom en medelklassakademikerpappa beskriva vad faderskap är. Mm. Så att jag var lite intresserad av att åka tillbaka till min hemstad Skellefteå. Jag bodde i Umeå vid här tidpunkten. Mm. Men jag var inte intresserad av att intervjua mina psykologkompispappor. Liksom.
Nej.
Utan det jag tyckte var intressant var att jag kunde se att ja, men dels att man pratar på ganska olika sätt. Liksom. Men när man tittar bakom det här sättet. Alltså man pratar lite olika om man går på universitetet i Umeå. Eller om man bara har varit hemma i Skellefteå.
Mm.
Men det jag verkligen, verkligen tyckte man kunde se var att man pratar. Man har lite olika språk. Men det handlar om exakt samma saker.
Mm.
Och det är så här. Ja, men självklart vill jag vara en närvarande pappa. Självklart ska vi leva jämställt. Men det där männet tycker jag är intressanta, för det finns exakt lika mycket hos medelklassakademikerpappor som hos arbetarklasspapporna.
Mm.
Och att det är det som ställer till problemen. Ja, men det är klart att man vill, men sen ser samhället ut och hur vi ser på vad en mamma och pappa ska vara, ser ut på olika sätt. Så det kommer att vara hinder för att kunna vara så jämställd eller så närvarande som man vill som pappa. Så att jag intervjuade helt enkelt arbetarklasspappor, främst hemmahörande runt Skellefteåområdet och däromkring, och frågade dem väldigt öppet om deras föräldraskap och hur det hade varit för dem att bli pappa, vara pappa och så vidare.
Och blev resultatet av den då?
Resultatet av den blev egentligen det som också har visats i mycket annan forskning och så egentligen, och det är det här att mäns föräldraskap ses som ett tillval.
Mm.
Det vill säga män kan välja att vara duktiga. Och då ses de som duktiga. Om de vill vara närvarande förälder, om de är familjeorienterade, om de vill vara det. Men de har också ett mycket, mycket större utrymme än vad kvinnor har att välja att inte vara en så närvarande förälder.
Mm.
Så att det som egentligen är den stora liksom grejen med det examensarbetet är att föräldraskap ses som mäns tillvar och som kvinnors ansvar.
Fick de ta del av det resultatet, de här som du intervjuade?
De har kunnat ta del av det, men det är inte så att man liksom kontaktar dem efteråt, utan det här är ju helt anonyma intervjuer och så, det är en del av sekretessen. Men de kan absolut ha läst det, tänker jag, men jag har inte liksom fått återkoppling av de intervjupersonerna.
För jag hade tänkt att det hade varit intressant att liksom se deras reaktion på det.
Ja, precis.
Om de tänker så, eller, för det blev din slutsats av det ni pratade om, eller sa de det rätt ut?
Nej. Nej, så går det ju inte till, utan man gör liksom en analys, och det jag gjorde var det som kallas för en diskursanalys. Superakademiskt liksom. Men det handlar ju om att man liksom, man sållar och man hittar mönster och tendenser och sätt att säga saker. Sen var det här väldigt, liksom en väldigt liten kvalitativ studie. Så, så att egentligen tar ju jag, alltså det är ju lite grann ens rätt som forskare, eller i det här liksom fallet som mitt examensarbete, så tar jag med rätten att tolka andra människors berättelser.
Mm.
Så att jag hoppas att de skulle känna sig liksom, jag hoppas att om de skulle läsa sig, att de skulle känna sig rättvist liksom analyserade helt enkelt. Mm. Men fortfarande sitter man med det ansvaret när man gör den här typen av studie. Att göra tolkningarna, tänker jag. Det är inte de som gör det. Då har man inte gjort en bra studie om man låter dem man intervjuar göra tolkningen.
Nej, precis.
Det är för att alla människor, både de jag intervjuade då och när jag pratar med dig och när jag träffar folk i vardagen, så är det så här med oss människor, att alla vill framställa sig på ett så bra sätt som möjligt.
Mm.
Alltså det är en mänsklig grej att vi vill göra det, och det är klart att ingen av de här personerna var omedvetna om att jag var en psykologstudent som kom från Umeå och skulle fråga dem om saker om föräldraskap. Så människor förstår ju liksom, okej, ja, men jag ska nog tänka på vad jag säger och hur jag säger det. Så fungerar det, tänker jag. Men det där vill man gärna komma lite mellan genom att ställa mer frågor kopplat till vardagen och till dilemman och sånt som kan uppstå, liksom komma, jag tror att det är också Eva Magnusson som brukar säga det, komma liksom under där, för frågar man, är du för jämställdhet till exempel? Då är det ju en väldigt stor andel av svenska folket som bara, men självklart.
Mm.
Men sen är det också, då man går vidare, så är det så här, då man väl börjar titta på hur det faktiskt ser ut, och kommer det här männet igen. Och det är ju alla sammanhang, inte bara i vardagen, inte bara i föräldraskap, utan även på arbetsplatser och i samhället och i politiken. Alltså att det alltid finns ett män till varför det är svårt. Mm. Att ändå, fastän alla vill liksom göra jämställdhet, så blir det ändå inte så.
Men vad kan det här männet vara? Alltså, om vi pratar i stort.
Männet, oj oj oj, vet du, det kan vara så otroligt många saker. Ja. Men just när det gäller föräldraskap så är det ju till exempel skäl till varför man inte kan dela föräldraledigheten 50-50. Där har ett jättevanligt män varit, det förlorar vi på ekonomiskt.
Mm.
Alltså vi pratar om en heterorelation liksom.
Mm.
Vi förlorar ekonomiskt på att jag skulle vara hemma därför. Alltså det blir männet. Där har man ju kunnat visa också att i många fall är det ju inte så att man suttit och räknat på det.
Nej.
Alltså det har bara blivit, det blir ett retoriskt sätt att slippa fler frågor. Därför att de flesta finner det som ett giltigt skäl.
Mm.
Snarare än att säga, ja det handlar om att vi också är ojämställda som precis alla andra. Alltså så svarar inte folk.
Nej.
Utan man vill hitta ett mer legitimt skäl. Ja men för oss fungerar inte för att det blir, vi förlorar ekonomiskt. Eller, nej men det fungerar inte för att jag är företagare. Och då är allt, alltså han som är företagare, hon företagare, det är inga som helst problem.
Nej.
Nej men det fungerar inte för att jag har ett fritt och flexibelt jobb och kan ändå vara hemma. Så att det vore dumt om jag var föräldraled. Och är hon den som har ett fritt och flexibelt jobb, kan hon vara ledare? Alltså alltid förklaringsmodellen, alltså sättet man ger det här männen på kan vara 100 saker. Men det är alltid så att om man vänder på det så blir det också liksom samma. Alltså här,
ja, precis.
Hon kan alltid vara ledig oavsett skäl. Men han kan aldrig vara ledig. Så att det är ju, det handlar, jag brukar säga det, ni kan säga vad ni vill, det handlar om kön.
Mm.
Det handlar om att som man har man ett mycket större utrymme att inte liksom till exempel behöva vara föräldraledig om det inte känns 100% bekvämt. Och så handlar det om traditionella könsnormer generellt också såklart, tänker jag.
Att kvinnor ska vara hemma med barnen och...
Precis, och det är ju inte bara liksom någonting som enskilda personer säger. För det är ju knappt någon som skulle säga den saken i dagens Sverige.
Nej.
Kvinnor ska vara hemma med barnen och stå vid spisen. Du vet, skulle någon säga så rakt ut, då får den mothugg. I dagens Sverige.
Vet du, jag hade en chef som faktiskt skämtade om det där. Alltså, det här, vet du varför kvinnor har så små fötter? För att de ska få plats för spisen. Alltså,
ja, okej, okay, som ett roligt. Han satt
i lunchrummet och skämtade om det där.
Just det.
Men, så vissa gör
ju faktiskt det. Vad kul, säger jag.
Jättekul, det är skämt. Ja. Men liksom, så det förekommer ju fortfarande idag. Bland,
precis, och som, förklätt som ett skämt, absolut. Ja. Men skulle han säga det bara, jag är av åsikten att kvinnor ska stå hemma vid spisen. Då kommer en stor andel av oss och liksom av väldigt många människor skulle bara, fast det är ju inte okej.
Nej.
Så att det blir, man kan fortfarande egentligen ha de åsikterna och på något sätt göra de sakerna, men man pratar om det på ett annat sätt.
Mm.
Det blir mer att man pratar med, men det är ju, det finns dilemman och det är så svårt och ditten och datten. Och jag tänker att det är lite grann det man behöver komma bort från. Och istället prata om att, ja men det är klart, ni är också påverkade som oss alla av de ojämställda strukturerna.
Ja, men jag har också hört där att, ja men kvinnorna vill vara hemma.
Ja, absolut. Och det tror jag 100% på.
Mm.
Att det finns självklart kvinnor som vill vara hemma.
Mm.
Alltså det finns ju liksom inget dilemma i det.
Nej.
Men däremot tänker jag att det finns ganska stora konsekvenser av att man till exempel... tänker på det sättet och att man inte delar på föräldraledigheten och att den allmänna normen på något sätt ändå finns kvar. För det får ju konsekvenser för kvinnor i arbetslivet till exempel.
Mm.
Att man ses som ett osäkrare kort. Att man kommer att göra det även om man i praktiken inte ens har tänkt skaffa barn. Alltså man har inte barn, om man har ingen intention om att man vill ha barn framöver.
Mm.
Så kommer man ändå att behandlas som ett osäkert kort för att kvinnor generellt vill vara hemma med barn. Och så är det ju inte.
Nej.
För det finns väldigt många kvinnor som också jättegärna skulle dela det här föräldraskapet med partner, liksom, även med en manlig partner. Men då krävs det också att någon kliver in och liksom tar det ansvaret, tänker jag. Så.
För du pratar ju en del om det här att ha privilegier som man att utnyttja dem. Hur gör man det?
Ja, det beror på vad du relaterar till. Till föräldraskap
ja,
eller till...
Ja, det är väl det jag tänker på. Eller det är väl det du brukar relatera till. Eller har jag fel då?
Ja, alltså jag tänker så här... Alltså,
både och.
Ja, precis.
Eller det kanske blir ännu större än så.
Ja, jag tänker att det kanske blir ännu större än så. För det finns väldigt mycket privilegier med att vara man.
Mm.
Och jag är så här, jag tror nästan att om jag också hade en massa medfödda privilegier, vilket jag har, om vi inte bara pratar om kön utan vi pratar om etnicitet och så vidare, jag är ganska högt utbildad. Det är ju svårt att upptäcka de privilegierna själv. Då behöver någon påtala att jag på ett orättvist sätt nyttjar de privilegierna istället för att använda dem. Mm. Alltså det privilegiet jag har kan jag försöka använda till någonting bra istället, tänker jag. Och på samma sätt kan jag tycka att det är ju bättre ju fler män kan förstå liksom att de har ett privilegie som de också kan nyttja eller utnyttja på ett typ otillbörligt sätt. Och det är ju framförallt, jag tänker, det kan vi relatera till jättemycket samhället, men om vi går till mina liksom ämnen i hemmet, i vardagen, så är det ju så, det här att vi inte lever jämställt, det är ju att det är lättare som man att ha skäl till att inte stå och vika 1000 kilo tvätt. Eller städa, eller snyta barn. Det finns mycket större valfrihet för män, och det blir mycket mindre konsekvenser för en man som inte liksom lever upp till den kvinnliga standarden, tänker jag, den kvinnliga normen som är mycket, mycket hårdare, verkligen. Så att på så sätt tycker jag att jag brukar ju säga det, men jag vet att jag har skrivit om det här och jag har gjort det mycket i bloggen och så, men så här, för det som jag får frågan ibland är ju så här, men är män onda? Alltså kan ju någon säga, tänk du Sandra, så tänk du att män är onda? Och det vill jag ju verkligen för en gång liksom säga att nej, absolut. Alltså, det finns ju självklart människor som gör hemska saker av alla kön. Liksom. Men jag är inte så jätteintresserad av att prata om det. Men det jag pratar om handlar ju aldrig om ondska, skulle jag säga. Utan det är ju snarare om bekvämlighet, att man faller in i mönster, att man inte vet hur man ska göra för att göra annorlunda. Och att man är lite blind för sina egna privilegier. Och att någon behöver påtala dem för en och säga så här, det här är ju sjukt problematiskt, hörru du. Är det här rättvist att vi inte lever på ett schysst och jämställt sätt? Liksom, vill du ha, alltså om vi tänker i en parrelation, ska vi verkligen ha det så? Ska du kunna göra karriär på min bekostnad? Ska du sätta barn till den här världen som du liksom ska ha en kärleksslav? Som ska förlora väldigt, väldigt mycket på det samhällsmässigt? Eller skulle det kunna vara härligare för hela samhället, men även för oss som par? Om vi kände att vi har varandras rygg. Vi hjälper varandra, vi backar varandra, vi stöttar varandra. Vi gör det här tillsammans. För mig är ju svaret självklart. Och det behövde inte, jag menar, jag har ju folk fått tycka vad de vill, men min mission är ju att få fler att känna att ja, det andra alternativet kommer att leda till längre långsiktig hållbarhet och ett bättre samhälle för alla, såklart.
Men människan är ju lat av naturen, tänker jag. Alltså att man är bekväm och att det inte är av elakhet, utan...
Nej, precis. Jag tänker att vi vill göra saker som, ganska ofta gör vi saker som blir lättaste vägen ut. Sen kan jag, när du säger lat, det är ett ord, jag är ju så här värsta ordmärken. Så jag kan känna så här lat och så mycket negativa associationer, men jag förstår hur du menar. Men jag tänker att rent beteendemässigt så är det så att vi lär oss beteenden. Och det är ju ganska sunt, alltså så här, om man ska se på det rent beteendemässigt.
Ja, nu är det ganska, psykologen.
Ja, alltså. Då är det ju ganska sunt att göra en väg som känns lätt. Och framförallt kanske lätt på kort sikt, tänker jag. Men att ibland finns ganska stora förluster i det också på lite längre sikt. När man alltid liksom tar det lättaste beslutet på kort sikt, tänker jag. Så att ja, absolut.
Ja, men för du har ju också pratat om det här, jag vet inte var jag läste det någonstans, men det här att prata med män om jämställdhet. För du var inne på det nu att så här, eller män elaka och sådär. Och det vet vi att de alltså större delen inte är så. Precis. Men ändå att du har sagt att du får höra då, jag vet inte ordagrant vad det var, men att någon blir arg på dig när du säger det.
Så här tror jag det var, precis. För du Fanny skickade ju över lite frågor innan. Ja, jag tror precis att det var så här. Att det är inte så att jag inte vill prata med män generellt. Nej. Jag pratar jättemycket med män i jobbet och liksom är ute och föreläser och träffar folk. Men det jag har sagt, och jag tror att det är det jag kanske relaterar till, det är att jag har sagt att män som inte ens är redo att höra ordet jämställdhet utan att gå i taket.
Ja, men precis.
Det finns inga vinster för mig eller för någon i det här samhället att jag ska ägna min tid, mitt liv och min energi åt att försöka övertyga just dem om någon. Alltså, att jag ska börja prata om mina hjärteämnen, liksom jämställda relationer, hur man kan göra det, med män som inte ens är i närheten av att prata om kanske strukturell samhällsmässig jämställdhet. Det ser jag som ett slöseri med mitt liv, med min tid, med min energi. Där tror jag att där finns det andra aktörer som kanske kan mer nå fram till just de männen, till exempel. alltså där är på en annan nivå.
Mm.
Och där kan jag tänka mig att andra män, allierade män, alltså män som faktiskt är intresserade av rättvisa, män som är intresserade av jämställdhet, har en mycket, mycket större roll i att nå kanske de männen till exempel. Mm. När män vill, jag har jättemycket, eller jättemycket nu, kanske jag inte ska överdriva, men jag har manliga läsare också på bloggen och så.
Mm.
Och det är jättemånga som hör av sig och verkligen så här bara tack. Du lär mig att bli, alltså dina texter får mig att bli en bättre människa. Alltså så här, för det här är också, det kan liksom skava i en relation att hålla på och prata om det här hela tiden. Men jag tycker självklart att man ska göra det, men det kan också vara en sån befrielse att få läsa mig, alltså så här, läsa någon annan som beskriver det här och fortfarande har det här lite positiva lösningsfokuset också.
Mm.
Alltså att jag försöker ju alltid att beskriva problemet. Men också säga hur man som individ skulle kunna ta ansvar för det eller göra på ett annat sätt. Så att det är många män som liksom är, som vill göra väl, men kanske inte riktigt vet hur som är, och tycker att okay, jag får ut någonting av att läsa din blogg eller av att liksom förstå mer kring det här. Mm. Så att jag tänker att man, de män som jag mest når fram till är de som kanske redan är en bit på vägen eller åtminstone är villiga att lyssna. De behöver ju liksom inte vara råfeminister eller jobba med jämställdhet. Jag tänker att man behöver bara vara en helt vanlig man som är beredd att lyssna.
Mm.
Som så här, okej, vi säger att jag är en man som lever med en kvinna. Jag tycker ju om henne. Jag vill göra rätt för mig. Jag vill att vi ska leva kärleksfullt och ha varandras rygg. Alltså jag tänkte, det räcker ju egentligen. Så.
Men vad tror du att man, du som psykolog, vad tror du att det beror på att man inte är beredd att lyssna då? Oavsett, alltså, det finns ju kvinnor som inte, och heller är det, om vi inte ska liksom packa in folk i kön.
Absolut, bara, absolut. Ja, ja. Nej, men och det, där blir det ju så här, det kan bli rubriker när jag säger någonting om män, men det är ju egentligen exakt samma sak. Mm. Jag menar, det finns ju jättemånga kvinnor som inte gillar att jag pratar, eller att vi liksom pratar om jämställdhet också.
Mm.
Så att självklart är det så. Ja, men jag tänker att det kan finnas många skäl till varför man inte vill prata jämställdhet. Alltså det är svårt att säga ett specifikt skäl, men jag menar det finns ju också förluster för en privilegierad grupp.
Mm.
Att liksom, för har man väl sett någonting och inte gör någonting, då är det som att man inte tar ansvar.
Mm.
Så att jag är klart, ibland kanske det är skönare att vara helt ovetande och bara känna att nej, jag håller det här ifrån mig för jag orkar inget mer. Liksom. Nej,
precis.
Så att ja, jag skulle säga att det finns många olika skäl till varför man inte vill prata jämställdhet, inte är beredd att vara där. Liksom.
Mm. För mig är det ju bara konstigt, men det
Ja, precis. Ja, men det som vi inte själva är kan vara, jag tycker inte det är så jättekonstigt, för att jag har ju också jobbat som psykolog och då träffar jag ju människor, då är det ju liksom, driver ju inte jag någon jämställdhetsmission liksom i de fallen. På det sättet, jag är med mina grundvärderingar och så, men det är ju inte som att jag sitter och försöker övertala klienter att de ska bli jämställdhetsivrare. Man får ta det på ett annat sätt, tänker jag. Och man får ta det på en helt annan nivå. Man kanske får använda andra ord.
Mm.
Det, för ibland är det så att det finns vinster där man har varit eller i den kontext där man har varit av att inte gilla ordet jämställdhet.
Mm.
Men jag tänker att då kan man säga igen, och det är ju ganska mycket psykologyrket, att man får använda sig av andra ord som inte blir lika laddade. Alltså till exempel, blir det här rättvist gentemot din partner? Alltså att man inte behöver alltid använda de här laddade orden. Det är för att människor är på olika ställen, man använder olika språk.
Mm.
Och det kan man ju i vissa situationer förhålla sig till. Till exempel kan jag förhålla mig till det om jag är en professionell roll. Och då är det nästan ett krav att jag ska göra det. I lunchrummet med mina kollegor, där kan jag ju ha en helt annan retorik. Där skulle jag kunna vara kanske lite hårdare och liksom bara, kom igen nu. Mm. Nu får ni för fasen. Det här är ju helt galet. Liksom. Ja. På mina föreläsningar om jämställdhet så pratar ju självklart om varför jag tycker att jämställdhet är det enda vettiga, såklart.
Mm.
Men det beror på vilken roll man är i själv och vilken position man är i själv gentemot personen som man är med, tänker jag.
Men, och när du är ute och föreläser och så här, du får dricka vatten.
Ja.
Det är fritt fram. Här, är vi, här slappnar vi av och dricker vatten och kaffe. Och,
ja, men så härligt. Att, tack.
Det är lite så härlig stämning.
Mm.
Folk brukar tycka att det känns som att gå till en psykolog när de kommer till mig faktiskt.
Så, ja, får se om ja du känner, precis.
Får se om du känner likadant.
Ja.
Men du, jag har ju hört och läst att när du är ute och föreläser, eller generellt så har du ju statistik som liksom, det är din din ledstjärna, eller vad ska man säga?
Ja, och det låter ju jätteroligt. Det hör ju jag när du säger...
Nej, jag vet inte, jag hittade ett ord här nu, men det var lite det, ja, som var budskapet.
Precis, absolut så är det. Ja, men jag känner så här, dels känner jag en skyldighet att förhålla mig till faktisk kunskap, det vill säga forskning, vetenskapliga studier, ja, men och statistik. Det är ju det vi i det här samhället gemensamt har bestämt på något sätt är det som används för att förklara olika skäl. Eller liksom mäta och säga att det här är ingenting som jag bara känner.
Nej.
Utan det här har man kunnat påvisa på gruppnivå, på samhällsnivå. Alltså att man mäter stora, liksom, stora grupper helt enkelt. Och kan dra, sen liksom dra någon slags slutsats av det i bästa fall också, tänker jag. För man kan ju mäta och räkna väldigt mycket. Det brukar jag säga till exempel när man mäter och räknar kring jämställdheten, statistiken, så brukar jag säga att ja, men det är ingenting som vi egentligen kan diskutera.
Mm.
Utan det är ju fakta. Mm. Det är det som vi kallar för fakta. Och sen kan ju folk bara, men för mig känns det inte riktigt så där ändå. Jag tycker nog att det redan är jämställt. Ja, men då kan man säga det. Fast det, du kan få tycka det, men det är faktiskt exakt samma sak som att säga att jorden är platt.
Ja.
Eller att människor inte har rest i månen. Alltså så här, det är bara hittepå.
Mm.
Och om du vill fortsätta hävda det får du göra det, men ingen kommer ta dig på allvar.
Nej.
För det här är ett kunskapsområde.
Mm.
Men det som däremot kan variera, det är ju hur man förklarar de här siffrorna. Och där brukar jag säga att jag tycker att det är extremt tråkigt, okonstruktivt och icke-problemlösande att säga så här, ja men det här med att män inte kan fälla ner toalocket efter att de varit på toa, de kan inte se damm och de våldtar. Det är genetiskt.
Mm.
Punkt.
Nej.
Då blir jag så här, okej, okay, om vi har liksom gjort det antagandet, då måste vi hitta helt, dels tycker jag det är väldigt tråkigt och konserverande liksom.
Mm.
Men dels är det så här, om det verkligen är så och det inte finns någonting att göra åt på något annat sätt, då måste vi hitta helt nya problemlösningsmodeller. Då måste vi prata om, okej, okay, om det är så att vi har en väldigt, väldigt stor grupp i samhället som genetiskt inte kan eller förmår liksom förhålla sig. Ja, vad ska vi då ha för lösningar? Då måste vi fundera på ett helt annat sätt. Så jag brukar säga att det där, den typen av biologistiska, deterministiska, alltså väldigt stela förklaringsmodeller, tycker jag är helt meningslösa. Jag tycker att det är mycket bättre på att liksom, det jag gör är ju att jag ser på det ur psykologiska förklaringsmodeller, beteendemässiga förklaringsmodeller. Det är för att vi människor har stora förutsättningar som art att göra förändringar, både på samhällsnivå och gruppnivå och som enskilda individer.
Mm.
Oavsett kön, oavsett bakgrund så finns det alltid möjligheter att göra annorlunda och säga annorlunda, tänker jag. Så att jag tycker att det är mycket roligare. Är det ordet man ska använda? Nej, men det känns åtminstone mycket mer liksom lösningsfokuserat att på något sätt se. Ja, fast jag tänker att det finns, med rätt förutsättningar så kommer vi att kunna ändra det här. Vi kommer liksom inte att behöva ge män ett piller eller sätta dem i fängelse för att få det här att fungera. Sen är, alltså, självklart,
ge dem ett piller, det hade ju varit rätt kul.
Ja, det hade ju varit jättebra. Jo, men hade det varit så, då hade vi självklart gjort det. Gett piller som bara löser allt.
Mm.
Det, om det blir så, då kommer jag finna mig i det. Men jag tror inte att det är lösningen. Liksom. Utan jag tänker ju, ja, men som sagt, var väldigt mycket i beteendetermer. Och det är väl psykologen i mig, tänker jag, som har det. Den förklaringsmodellen.
Mm.
Ja, var det ett svar på din fråga? Det känns som att jag svävar iväg
väldigt mycket. Nej, du förklarade varför du använder statistik som din ledstjärna, vilket jag tycker är väldigt bra. Och då är ju min nästa fråga så här, vilken statistik är det du brukar prata om?
Ja, men innan, när jag är ute och håller min föreläsning, den ojämställda stressen som ju är relaterad till de höga, höga utmattningssjukskrivningstalen för kvinnor i dagens Sverige, som ju är enormt tragiskt.
Mm.
Innan jag gjorde den föreläsning som jag nu är ute med, inte just nu då på grund av corona, men innan corona liksom. Då gick jag igenom, ja men dels all liksom klassisk naturligtvis, SCB på tal om kvinnor och män, alltså de här klassiska jämställdhetssiffrorna såklart som är grunden. Men sen har jag suttit och läst rapporter, Försäkringskassans korta och långa analyser, Försäkringskassans egna statistik, alltså kopplat då till sjukskrivningar och ohälsa så. Men även forskning som finns, alltså mindre rapporter och sånt som finns kopplat till det här ämnet.
Kan du inte dra lite siffror för oss här? Har du dem?
Ja.
För jag tycker ju det är intressant. Jag tror att lyssnarna också skulle ville höra lite siffror.
Ja, precis. Absolut. Ska vi dra siffror?
Nu drar vi siffror.
Ja, nu drar vi siffror. Och då är ju de siffrorna som jag då ofta pratar om kopplat till ja, men den ojämställda stressen och jämställdhet i vardagen brukar jag då prata siffror om. Om man tittar på jämställdhet i vardagen så är det så att kvinnor som grupp fortfarande gör väldigt mycket mer obetalt arbete i hemmet.
Mm.
Inte riktigt en timme per dag, men ungefär.
Mm.
Och då brukar jag säga att det kanske kan, det kan låta säga, men vad är det någonting tjafs om? Ska du vara ute och ha en föreläsning och prata om en timme per dag? Då brukar jag säga så här, men tänk er själva in i er livssituation.
Mm.
Jag vet att väldigt många känner sig stressade och upplever sig av tidsbrist en timme per dag. Åtminstone i vår familj, min och Johans familj, där vi har tre barn och ett hus och en hund, jobb som ska jongleras. Det här är så här, en timme till per dag av obetalt arbete. Det är ju typ det som krävs för att hålla sig flytande.
Mm.
Det är ju att hinna kasta in någon tvätt i tvättmaskinen, ta upp den, vika. Det är ju att plocka upp liksom sockar som ligger slängt någonstans. Det är ju att hjälpa ett barn med en läxa eller plocka i. Alltså det, man hinner ju ganska mycket på en timme per dag.
Mm.
Och över tid blir det ju ännu fler timmar. Liksom. Dessutom så är det så här att i den statistiken så räknas inte projektledarrollen in i, du vet, det som man brukar benämna som projektledarrollen. Mm. Det vill säga, vem är det som anses, eller som liksom får det ytterst ansvaret för att sätta igång de här sakerna, för att göra dem, för att kanske få, och det här kommer jag också problematisera det jag säger nu, få partnern att hjälpa till.
Mm.
Och då är det ju ofta en kvinna som har den rollen. Och det brukar jag prata om, att prata på det sättet som att en part hjälper till.
Mm.
Det är ju helt sjukt om vi har två vuxna eller många vuxna som lever under ett och samma tak. Ska dela ett helt liv, ska organisera liksom, ett gemensamt vardagsliv. Då hjälper ju ingen part till.
Nej.
Utan då är det så att man delar på ansvaret. Sen hur man delar på det behöver man liksom göra upp, tänker jag. Det ska vara rättvist. Det man också kan säga, jag har ju varit in mer i specifik statistik också, vilket jag brukar prata om det i föreläsningen. Där man kan se att även hur till exempel det som kallas för fritid fördelas mellan könen.
Mm.
Där är det
jag bara
så.
Skrattar.
Ja, precis, du skrattar redan nu. Du känner på dig vad som kommer ska.
Nej, men jag är ju singel och lever med en hund, men jag har en syster som har tre barn, ja. Så jag bara sitter här och...
Ja, precis. Jag brukar också problematisera. Jag pratar väldigt mycket om begreppet arbete, fritid, vilket är ett väldigt problematiskt begrepp. Och jag brukar raljera en hel del kring att kvinnor inte har särskilt mycket av det vi kallar fritid.
Nej.
Och faktiskt är det så att både kvinnor och män har ganska lite av det vi kallar fritid, tänker jag. För fritid ska ju egentligen definieras som en tid där man kan göra vad man vill på ett kravlöst sätt, det vill säga... Kanske umgås med vänner, träna, bara vila en stund.
Mm.
Men det som ska inrymmas på fritiden är ju bland annat allt obetalt arbete.
Mm.
Det vill säga att detta städa, betala räkningar, se till att det finns mat hemma, planera mat. Alltså, du vet, den listan kan vi göra enormt långt. Det ska göras på den så kallade fritiden. Och är vi då så tokiga att vi har skaffat barn eller liksom fått barn till den här världen, då ska ju barnen också in. Hela föräldraskapet ska in under det som vi kallar för fritid. Mm. För dem har vi inte med oss på dagen på liksom jobbet. Så det är ett dilemma, det som vi kallar för fritid. Det skulle behöva en liten uppdatering liksom, hur vi pratar om det. Mm. Ja, jag tänker att vi skulle behöva organisera om hela... Alltså vi skulle behöva ta höjd för att nästan alla människor behöver göra... Eller alla människor behöver göra det obetalda arbetet också. Mm. Och vi behöver ta höjd för det. Hur kan vi få till det på ett bra sätt på samhällsnivå tillsammans?
Mm.
Men det jag skulle säga om var det här med fritiden och hur den fördelas, där kan man ju se sånt som att när vi då pratar om riktig fritid, det vill säga när man känner att man inte är ålagd att göra någonting, så kunde man se i en studie som började ha några år på nacken, men man kunde se att kvinnor skattade sin fria tider mellan två pliktaktiviteter, pliktsysslor som jag brukar kalla det, det vill säga sånt som måste göras obetalt arbete. Så att kvinnor skattade sin fria tid mellan... det att man satte på potatisen att den stod och kokade på spisen. Liksom. Mm. Där fick man en stund av fritid. Eller man har satt på en tvätt och så väntar man att den ska vara klart. Där hade man fritid. Så den är ofta i hemmet. Och den ligger ofta mellan liksom, två aktiviteter i det obetalda arbete som behövs göras.
Mm.
För män är det tvärtom så att de har ofta fritid i förhållande till mer fritid. Och deras fritid är också väldigt mycket mer utanför hemmet.
Mm.
Nej, så att där finns det ju en väldigt liksom, också i den, alltså i de här lite mindre siffrorna, eller vad man ska säga, mer då vi bara ser på de här mönstren av hur det faktiskt blir ganska orättvist i en i relation där två vuxna människor ska dela liv och eventuellt föräldraskap då till exempel.
Mm.
Jag brukar också prata om en stor medlemsundersökning som Friskis & Svettis gjorde för ett antal år sedan. Där de frågade varför människor prioriterat bort tid för egen träning.
Mm.
Och de hade delat upp den här utfrågningen på kön då, baserat på kön. När det gällde första och andra platsen var det ganska liknande svar. Det handlade om att ja, man tycker sig inte ha tid för att det är så mycket annat, typ obetalt arbete och sånt. Och så var det föräldraskap, alltså att man inte har tid för att man har barn liksom.
Mm.
Det var relativt likt ändå bland kvinnor och män. Men sen kommer vi till tredje punkten som skilde sig åt markant för kvinnor och män.
Mm.
Och där var det så att män på den här tredje platsen sa att de har valt bort egen träning då.
Mm.
Till förmån för ett annat intresse eller en annan hobby.
Mm.
Kvinnor på tredje plats sa de att de har valt bort tid för egen träning för att de är helt utmattade. Och den, alltså jag menar, nu är ju det här bara en medlemsundersökning, men jag, mitt hjärta krossas typ när jag bara, för det här känner igen, alltså det här känner man igen också. Mm. Och det är ju så rimligt att prioritera bort träning för att man tycker att det är trist, man har ett annat intresse, man vill göra någonting annat. Det är fullt rimligt tycker jag som inte ens gillar att träna liksom. Men däremot är det så otroligt sorgligt att det är någonting som man vill göra och man som tycker är viktigt, men man känner att jag orkar inte, jag är slut.
Mm.
Det finns liksom ingen varken tid eller kraft till att göra det här. Så att det är också de här, jag menar statistiken och siffrorna är viktiga, men det är också de här små nyanserna som jag tycker att vi behöver få syn på, de här mönstren liksom.
Mm. Stressen är inte så jämställd med andra ord.
Stressen, hörde du, den är oerhört ojämställd, vilket är det hela min föreläsning handlar om. För att nu har jag bara pratat då om vardagen, fritiden, hur det kan bli där. Men en viktig och stor del av det som jag pratar om, som faktiskt är en väldigt stor del av sjukskrivningen, är ju också att kvinnor befinner sig i sämre arbetsmiljöer, har sämre arbetsvillkor och befinner sig i mycket, mycket högre utsträckning i högriskyrken.
Mm.
Skola, vård, omsorg. Mm. Framförallt anställningar inom alltså region, det som tidigare heter landsting, och kommunala anställningar. Och våran könsmarknad, säger jag. Yeah. Vår arbetsmarknad i Sverige är ju oerhört könssegregerad fortfarande. Så att, så att det betyder att kvinnor har mycket, mycket liksom, högre risk på grund av hur liksom arbetsmarknaden ser ut. Det får vi ju inte glömma heller.
Nej.
När man ska förklara utmattningsstatistiken och sådär, som sagt, vad jag har ju gått igenom då väldigt mycket kring statistik och forskning och så. Så är det egentligen det man, det Försäkringskassan själv har sagt tidigare, är ju det här att man kan inte förklara det med en enda orsak.
Nej, det är klart.
Utan det krävs att man har en helhetssyn och har liksom en mångfacetterad förklaringsmodell.
Mm.
Och det som jag då liksom säger i min föreläsning och den slutsats som jag egentligen drar är att den här ojämställdheten påverkar kvinnor från liksom vaggan till graven. Och det är klart att vi blir utmattade av det. Mm. Alltså, det är ju ojämställdheten som är faktorn som följer med som en röd tråd liksom, i de här sjukskrivningstalen för kvinnor. Varför vi blir så mycket sjukare, tänker jag, i dagens samhälle.
Mm.
Så.
Men hur kan man tänka som arbetsgivare då, tänker jag, för att underlätta det här?
Ja, det beror ju, man, alltså, dels har man ju som arbetsgivare naturligtvis ett arbetsmiljöansvar, tänker jag.
Mm.
Och det är ju jag, i mitt företag till vardags är jag ute och jobbar jättemycket förebyggande främjande med arbetsgivare kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Det vill säga, dina anställda ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet. Alltså, ingen ska ju bli sjuk eller skadad på sitt jobb.
Nej.
Och ändå händer det. För ofta, faktiskt varje dag, tänker jag. Så att där har man ju ett enormt stort ansvar att jobba med arbetsmiljön på jobbet, såklart.
Mm.
Det är ju arbetsgivarens största ansvar. Men sen tänker jag, ur ett jämställdhetsperspektiv kan man ju som arbetsgivare också vara ännu mer proaktiv.
Mm.
Se till att det går, och det är ju egentligen så, tittar man på diskrimineringslagen och vilka aktiva åtgärder arbetsgivare ska jobba med, så är det ju till exempel så att man ska se till att det går att förena förvärvsarbete och föräldraskap, till exempel. man ska se till så att det går att vara, bli förälder och fortfarande arbeta. Och det finns ju jättemånga saker som man kan jobba med där som arbetsgivare, tänker jag. Men huvudsaken är ju att man på något sätt vet att det här är ju faktiskt, det är ju en skyldighet. Det här ska man jobba med. Det ska gå att liksom få ihop där. Och jag tänker att det är ju också en win-win.
Alltså, och jag tänker så här, corona har ju varit, nu kommer jag spåra ur lite här kanske, corona har ju varit en stress för många. Men tror du inte också att i längden så kommer, gud vad fick jag för dialekt nu? I längden, men i längden så, det är för att jag har bott i Karlstad. I längden så borde det ju kanske också gynna kvinnor och jämställdhet. Det är en sån här reflektion som jag har gjort med tanke på att vi nu jobbar hemifrån på ett helt annat sätt. Det är liksom inte bara okej, utan det är liksom tvunget. Och att det måste ju underlätta. Eller blir det jobbigare för kvinnor?
Ja, alltså jag har hört flera framföra den här tesen. Och nu måste jag vara jättetråkig. Jag är oerhört skeptisk.
Ja, det kanske blir tvärtom. Att man är hemma och gör ännu mer.
Eller
det här.
Jag har ingen. Jag tänker att det blir osynligare. Alltså att det snarare skulle kunna osynliggöra ännu mer. Alltså självklart, det kan vara både och. För att jag menar att att kunna få ha en större flexibilitet. Att man inte alltid till exempel måste åka till kontoret. Det skulle ju kunna underlätta för både kvinnor och män som till exempel är föräldrar eller sådär. Problemet är bara att det ser ju inte ut, så vi vet ju att kvinnor kommer ta ett större ansvar. Så där kommer det jämställdhetsdilemmat kommer inte att lösas av att man är hemma liksom.
Men jag tänker att problematiken, det här att kombinera familjeliv och jobb, att den borde ju ändå bli.
Det är det jag menar med liksom en mer flexibilitet, att man inte alltid behöver åka iväg. Så absolut skulle det kunna finnas fördelar med det. Det håller jag med om. Fortfarande tror jag att alltså, den här dynamiken mellan kvinnor och män, den kommer inte att lösas av det. Men däremot kanske rent tidsmässigt kan det eventuellt finnas vinster. Men jag tycker också att när vi pratar om det här, att ja, men många jobbar hemifrån, så vill jag igen poängtera att stora, stora, stora yrkesgrupper i samhället jobbar absolut inte det minsta lilla hemifrån, varken nu under corona eller efteråt eller före. Det finns ju ett väldigt så här, mycket klassperspektiv med det. Att det är tjänstemän som har möjlighet att jobba hemifrån och högre liksom. Ja, men den typen av jobb, tänker jag. Där vi har väldigt många yrkesgrupper. Alltså det går inte, man kan inte sitta hemma. Det kräver att man är på arbetet. Och då har vi också, de är ju också riskgrupperna för utmattning. Och då pratar vi ju sånt som undersköterskor, sjukvårdspersonal, all sjukvårdspersonal, psykologer, läkare, sjuksköterskor, lärare. Lärarna har ju jobbat på distans en del. Alltså i högre årskurser och så under coronan. Men många av dem upplever inte att det har blivit jätteenkelt heller när man ska ha elever. Liksom.
Ja, men precis.
Så att fortfarande de högsta riskgrupperna för utmattning kanske inte är de som i sådana fall blir hjälpta av det här mer flexibla och får jobba hemifrån.
Nej, för utan, de kan inte göra
nej,
det.
Nej, de kan inte göra det.
Och då blir det en klassfråga.
Ja, precis. Absolut.
En sak som jag tycker är väldigt viktig att prata om också, det är ju det här att kvinnor ofta lägger skulden på sig själva när det kommer till de här frågorna.
Ja.
Är det en myt eller är det sant? Eller du som psykolog, vad ser du liksom?
Ja, absolut. Och det har väl varit en del av det som jag brinner för och som liksom får mitt hjärta att gå sönder, är att jag har mött så många kvinnor som bland annat har blivit jättesjuka i utmattning eller mått dåligt av olika skäl. Och hela tiden liksom pratar om det som att fast det är nog ändå mitt eget fel, för jag har gjort ditt och datt. Alltså man väl, alltså skuldbelägger sig själv, lägger liksom hela förklaringsmodellen, anammar en kvinnohatande retorik som faktiskt florerar i samhället, där vi säger det, att det är kvinnors eget fel att de till exempel blir sjuka i utmattning, fastän det inte stämmer. Det beror på ojämställda, ojämlika arbetsförhållanden, det beror på en ojämlik arbetsbörda i hemmet, det beror på en mängd till faktorer som jag pratar om i föreläsningen, som vi kanske inte hinner ta allting nu.
Du kan rada upp några i alla fall.
Ja, men det är ju dels arbetsförhållanden, hur det är i hemmet, hur det ser ut i våra relationer, hur mycket våld, sexuellt våld, rädslor kvinnor utsätts för. Alltså hela vårt liv går vi genom enorma stress, liksom stressfyllda situationer. Och vi blir också skammade av en extremt liksom, dubbla måttstockar, en retorik som lägger skulden på kvinnor.
Så kan att vi du får ge något exempel? Nu avbryter jag dig här, men ge något exempel på på liksom vilken typ av retorik det kan vara. För att jag tycker att medvetenhet är så viktigt.
Ja, precis. Och, då är det så här, att prata om till exempel kvinnors utmattning som att det är att kvinnor överpresterar, är prestationsprinsessor. Det handlar bara om att kvinnor ska lära sig att säga nej. Det handlar bara om att sätta gränser. Om bara kvinnor ville så skulle de... Alltså, det är en typ av retorik som skadar kvinnor, som gör illa enskilda individer och som gör det omöjligt att inte lägga skulden för att man till exempel blir sjuk på sina egna axlar. Och det vill ju jag, alltså det är en stor del av det när jag är ute och föreläser, så vill jag säga liksom, jag förstår att man blir ledsen, det är helt okej att vara ledsen, det är helt okej att vara arg. Men var det för fasen på rätt saker? Var arg för att samhället ser ut som det gör. Var arg för att du var på en arbetsplats som gjorde dig sjuk. Var arg för att det inte har varit... Ja, men alla de här sakerna. Men var inte arg på dig själv, för du har bara försökt överleva i den här världen. Liksom. Vi gör, alla människor gör sitt bästa. Det är ingen som vill bli sjuk. Och det är så otroligt respektlöst att prata så till människor som har blivit sjuka i utmattning till exempel. Så att du hör ju, jag eldar igång på det här.
Och gud, elda igång. För jag tänker att det blir som en ond spiral också. För kvinnor har ju på något sätt högre krav på sig själva för att de måste ha det. Eller har jag fel?
Absolut, och det är det jag brukar prata om, de här dubbla måttstockarna. För då blir det som att på, i ena ringhörnan, om vi ska göra en metafor, så hör vi de här bara, sätt gränser, säg nej, sluta tagga ner, var inte en sån himla prestationsprinsessa. Och så har vi andra ringhörnan, om kvinnor bara ansträngde sig lite mer i yrkeslivet, om de bara lärde sig att löneförhandla lite bättre, om de bara ägnade sig lite mer åt arbetet och mindre åt liksom, hem, familj och så. De två sätten att prata om, det är de två olika ringhörnorna. Här är ju ena ringhörnan en förklaring till varför kvinnor inte når höga positioner i näringslivet till exempel. Eller varför det finns ett glastak. Och i den andra är förklaringen till varför de blir sjuka. Och de här två sakerna går ju inte ihop. Om man liksom som en enskild kvinna ska förhålla sig till den här retoriken. Om du bara hade ansträngt dig lite hårdare och liksom tagit det för. Då hade det inte varit några problem. Då hade du liksom krossat glastaket.
Ja.
Och så då... Ja, fast du måste ju säga nej. Du, så där hårt ska man inte jobba, för då kan man bli sjuk.
Alltså, och samtidigt måste man ju jobba så hårt för att liksom lyckas på något sätt.
Absolut.
Så det blir ju supersvårt,
precis,
hur man än gör.
Det blir ju helt omöjligt att förhålla sig till. Och då behöver man prata. Det är därför jag vill prata om fakta och kunskap. Vad det faktiskt handlar om. Och inte använda de här myterna som florerar. Eller ett liksom... Ett populärt ord som används är ju typ narrativ. Alltså det här att det finns liksom en samhällsdiskurs, nu bara slänga ur med en massa sådana här konstiga ord. Men enorm, egentligen. Av hur man pratar om saker. För det är också en del av poängen i min föreläsning till exempel. Att hur vi pratar om saker, alltså hur vi gör problemformuleringen, kommer att påverka jättemycket hur vi, för det gör vi människor också alltid, hur vi då tänker oss att det är möjligt att lösa problemet. Om vi pratar om kvinnors utmattning som att det är deras eget fel och att det bara handlar om att tagga ner, då kommer ju det rimliga kommer vara, lösningen kommer vara, ja men det handlar ju bara om det. Då kan vi sätta en massa kvinnor i KBT-behandling och lära dem sätta gränser. Men då bortser vi helt från att det finns ett enormt stort samhällsdilemma. Bland annat kvinnor bär upp hela samhället genom att ta hand om barn, genom att ta hand om sjuka och gamla, genom att ta hand om våra gemensamma hem och så vidare. Om kvinnor började på allvar lyda, vi tänker att alla kvinnor i hela Sverige på allvar bara börjar säga nej och sluta ett ansvar för det obetalda arbete och en massa saker som håller ihop vårt samhälle, då skulle samhället kollapsa på en gång.
Det är det som är så sjukt. Och vad är det största hindret för att vi ska komma därifrån?
Det största hindret skulle jag ändå säga att det är liksom... Jag menar att det både är på en strukturell nivå och att den strukturella nivån, alltså strukturerna, har också infogats i alla oss som individer. Om jag ska prata lite psykologprat igen så brukar man säga så att alla beteenden, och beteenden definierar jag som saker som vi gör och säger, alla beteenden måste förstås i den kontext som de förekommer. Alltså som de, varför de görs finns en förklaring till i kontexten. Alltså i miljön och i miljön med normer, regler, samhällsregler och så. Så vi måste förstå allas våra beteenden, om vi då tittar på alla oss människor i Sverige till exempel, i den miljö, det samhälle vi befinner oss i. Och det finns ingen miljö i samhället, det finns ingen plats i samhället som fortfarande är jämställd. Alla våra beteenden och allt vi säger, allt vi tänker faktiskt också, att vara påverkad av ojämställda strukturer.
Mm.
Så att jag tänker också att du sa, fråga, vad är det största hindret? Det största hindret tänker jag att vi kan liksom inte en och en lösa det här. Nej. Utan jag tänker att vi behöver större gemensamma lösningar. Vi behöver förstå att vi behöver jobba aktivt med det.
Mm.
I alla sammanhang. Du jobbar på med den här podden till exempel. Mm. Gör ett jätteviktigt jobb med den. Jag är på andra ställen och gör andra saker. Jag tänker att vi behöver vara så många. För vi behöver täcka upp alla miljöer i hela samhället.
Mm.
Och då tycker jag att vi ska stötta. För jag menar, det kan vara någon som jobbar med jämställdhet i ett område som jag inte kan någonting om. Och som jag kanske till och med är lite ointresserad av.
Mm.
Men då tänker jag att det är enormt viktigt att vi som ändå har liksom sett det jämställdhetsdilemma. Att jag stöttar den personen.
Mm.
Gud vad bra att du är inne på det där stället som jag inte ens förstår mig på eller vet vad det handlar om. Men där behövs det ju absolut jämställdhetsarbete också. För det gör det överallt.
Mm.
Både i vardagen, i liksom minsta lilla grej. Är du en man som lever i en heterorelation så kan ju du göra större skillnad genom att samla ihop smutstvätten och gå och tvätta än att du skriver ett inlägg på sociala medier om att du är för jämställdhet.
Mm.
Alltså jag brukar säga att det man gör i praktiken ändå är kanske inte mer värdefullt, men ibland kan det också vara det.
Mm.
Därför att det är inte så värdefullt att bara säga någonting som alla egentligen skulle skriva under på. Men sen när det kommer till faktiska handlingar, då bara, det där orkar inte jag göra.
Yeah.
Och det här kan vi översätta till en mängd olika sammanhang, ja, tänker jag.
Jo, men det här, jag tänker, det är ju relationer i stort. Det här är ju inte bara liksom föräldraskapet, eller
nej,
hur?
Nej, nej, absolut inte.
Du är ju även för, och jag menar, det finns ju, nu pratar ju du om heteronormativa förhållanden, så är jag rätt nu? Heteronormativa.
Ja, det, så brukar jag kalla det.
Så brukar precis. Du kalla det i alla fall. Men jag tänker att alltså, det här är ju relation till på olika sätt. Eller alltså, behöver det bara vara i parrelationer också?
Nej.
Man har ju relationer till allt.
Ja, absolut. Ja. Man har relationer till allt. Och man har relationer till alla. Och det kan vara arbetskamrater, det kan vara släktingar, det kan vara, ja men som du säger, relationer är överallt. Sen har jag det här lilla specialintresset just runt heteronormativa relationer och ojämställdheten som kopplat till det. Eftersom det också finns kopplingar, stora kopplingar på samhällsnivå till just den relationsformen.
Mm.
Alltså att vårt samhälle är väldigt uppbyggt efter en heteronormativ struktur och att vi liksom organiserar livet efter en ganska gammaldags typ patriarkal form att leva i. Och där säger jag att där skulle man kunna tänka också att ifrågasätta hela den. Är det vettigt? Är det rimligt att vi ska leva som man och kvinna under ett tak i gemensamma hem om vi inte kan få till det här med att göra det på ett rättvist och schysst sätt? Liksom.
Mm.
Kanske det är vettigare att se, kan vi organisera våra liv på ett annat sätt? Mm. Alltså, så skulle man också kunna fundera liksom, lösningsbaserat, tänker jag.
Mm. Och nu har vi spelat in i en timme.
Ja, och gud vad fort det har gått.
Mina lyssnare är så vana vid att höra den här avslutningen och också just den responsen, vad fort det har gått.
Ja.
För det gör ju det, ett superintressant samtal som jag vet har varit efterlängtat.
Ja.
Folk har velat höra om just jämställda relationer. Alltså hur skapar vi det?
Ja.
Eftersom det är en så stor problematik. Som också, för att avrunda lite grann, liksom påverkar oss i karriären så sjukt mycket.
Ja, absolut.
Alltså det ses ju som ett av de största hindren för kvinnor. Alltså rent så här löneutvecklingsmässigt, karriärmässigt, att allt bara stannar av.
Ja, och det är precis det jag menar när jag säger att just den formen av relation har stora konsekvenser inom många olika områden i samhället. Så det är ju precis därför jag också är så intresserad, liksom grotta in mig i det.
Mm. Och det är superbra att du gör det.
Ja, vad härligt.
Hur känner du att vi har missat att prata om någonting nu? Som du vill lyfta med de som lyssnar?
Ja, men det där tycker jag är så himla svårt, för att grejen är att men du märker ju att jag blir uppeldad och liksom kan prata väldigt mycket om det här. Så att jag känner mig ganska nöjd. Alltså, du vet att jag skulle kunna prata med dig säkert en dag till.
Ja, vi kanske får spela in ett avsnitt till.
Ja, precis. Men jag tänker att någonstans måste man också sätta punkt. Så jag tror, vi har väl ändå rört oss kring det mesta som vi tänkte. Liksom.
Ja, precis. Ja. Vi hade en liten plan och jag tyckte att vi följde den väldigt bra. Så då säger vi tusen tack, eller vi, jag lyssnar också förhoppningsvis.
Ja.
Men jag just nu i den här stunden säger tusen tack för att du har varit här.
Tack så mycket Fanny för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas att det gav er massa ny kunskap om hur du kan bli mer jämställd i din vardag och i din relation. För det behöver du. Glöm inte att prenumerera på podden. Och så hörs vi på onsdag igen, precis som vanligt.